Välkomna kära lyssnare till Det två män i en podd som presenteras i samarbete med Expressen Kultur med mig, Daniel Schelin och Erik Skylt. Välkommen. Eller ja, vi är båda välkomna.
Ja, kul att vara här igen. Vi har ju ett lite kul tema för dagens avsnitt. Vi kallar det del två.
Mm. Det verkar som att det vi har bullat upp med en massa cliffhangers vi behöver ro i land det här nu. Liksom att det är dels vilket namn ditt barn har fått. Sen sa du att det finns en del två på begreppet Östermalmskärringen. Del två på den här skuggan som du pratade om sist.
Vad var just det, Carl Gustav Jungs skugga. Det är jätteintressant. Det får vi inte glömma idag.
Ja. Sen aviserade jag att jag har träffat någon. Jag får kanske säga någonting mer.
Där tror jag många vill höra del två. Ja.
Men jag vill börja med en annan del två faktiskt. Hornbach del två.
Just det, påminn mig snabbt om del ett.
Ja, del ett var ju då att jag befinner mig sedan en tid i någon slags total livskris och ovanpå det någon slags mani med att få i ordning den här lägenheten som jag har skaffat så att barnen ska bli trivsamt för barnen och det är massa saker och jag ränner fram och tillbaka till olika byggvaruhandlar och... Och då hamnade jag på Hornbach som var en ny erfarenhet för mig. Jag har inte varit där så mycket. Och liksom, det är som att de såg hur illa det var med mig på något sätt. Och jag skulle gå ner i sågen. Jag skulle bli från bänkskivor till sågen. Och det var en man där med en skäggig man som såg ut som en riktig hårding liksom, men som var otroligt vänlig. Men då kom den här vännen, nu ska vi se vännen. Och han liksom, du såg sig trött ut, du har inte sett den. Han liksom tog hand om mig, jag fick gå in där bakom. Så jag såg väl helt, jag vet inte vad det var. Men hur som helst så då tog jag upp det här i podden. Sen var det så att jag åkte tillbaka till Hornbach för jag hade beställt nya grejer. Och naturligtvis, jag tror liksom att man är en av tusentals kunder bara. Jag går in där med min orangea mössa och mina glasögon och så. Och det var ju samma man, jag känner igen honom, men jag förutsätter givetvis att han inte känner igen mig. Men då säger han så här efter ett tag, har inte du en podd? Så här, va? Ja, vad är det för någon del? Eller ja, jag tänker väl liksom att... Jag vet inte vad, jag tänker att ingen lyssnar på det här. Eller jag tänker att alla lyssnar och ingen lyssnar på det här. Jag kan inte... Men hur som helst så... Ja, han luskade det där. Jo, men du heter Daniel va? Så, ja, sådär. Jo, men då visade det sig ändå att han blev otroligt glad. För högsta chefen i Tyskland för Hornbach har liksom hört talas om det här berömmet jag gav till Hornbachs personal och den här personen. Och då krävt och ringt upp honom och tackat honom för han är förebild för hela liksom Hornbach. Så att han ville liksom återgälla och bjuda på automatkaffe. Jag fick smita ut bakvägen på den sista slapp coronaköerna. Otroligt
sant,
roligt att...
Alltså. Otroligt.
Så nu liksom, jag tycker att de här byggvaruhandlarna borde kunna marknadsföra sig. Det är ju många som marknadsför sig väldigt maskulint. Mm. Det är liksom, det är Peter Stormare som pratar på Hornbach och så är det den här mannen som bryter på finlandssvenska eller finska på K-Rauta.
Just det.
Och det är liksom det stora jättemän som ska göra olika saker. Jag tycker att det är liksom, man har allt att vinna på en mycket, mycket vänligare approach. Kom i en salongs approach. För vi är ju rädd, man är ju rädd när man går in där. Man ska göra fel, man kommer bränna massa pengar på att köpa fel plugg och fel borrar, man vet inte vad det är det dubbla gipsskivor eller inte och det är sådana här, man är utlämnad liksom.
Jag tror faktiskt att det här är en otrolig affärsidé. Du skulle kunna starta ett helt ett enormt företag som sysslar med väldigt många olika verksamheter som varit traditionellt manliga, fortfarande kanske riktade till män, men då mjukare män. Mm. Jag hade min kompis, jag har en sån här bakgrund, jag var ju DJ och hade massa klubbar för 10-15 år sedan. Det här var liksom det jag höll på med under en period. Och vi älskade musik och det gick ganska bra faktiskt. Vi var ganska coola på något sätt, måste jag ändå säga. Men vi var ju ändå mjukisar och alla ställen vi kom till där vi hade våra liksom fester och klubbar, så hade du ju vakterna och de var så otroligt macho och många av dem var ganska otrevliga, samtidigt som både vi som var arrangörerna och vår publik var liksom en sån här snäll indie kultur pop publik. Så att vakterna, det behövdes, dels så var det en lag som sa att du måste ha öppet till tre, liksom, så måste du ha ett visst antal vakter. Och ibland så var ju folk lite för fulla, men då var det mer att man var tvungen att bära ut dem. Alltså det blev inte så mycket bråk. Och då tänkte vi så här, nej, men vi borde starta en vaktförmedling som hette Mjuka vakten.
Det är bra.
Som var så där, alltså jättesnälla och som inte kunde göra en fluga för när och kanske inte ens hade något liksom våldskapital eller de, för att det här med att vakten var där var ju lite då lagstiftningen. Och det här tror jag hade funkat ganska bra. Det kanske finns något vaktbolag som kör med det här nu för tiden. Det här var ju väldigt länge sedan.
Jag tror inte det. Jag tror att det är fortfarande öppen marknad faktiskt.
Yeah. Jag gissar det. Men ja. Att slå ihop det med den här byggvaruhandeln och bilmäckarna och däckbytarna och allt det här som är väldigt ganska så traditionellt med handliga områden. Jag tror det skulle kunna bli någonting.
Allting heter mjuka. Mjuka mekaniken.
Mjuka mekaniken. Mjuka elektriken. Alltså mjuk, alltså allting ska vara mjukt.
Ja, precis. För nu börjar man ju alltid med att man får en utskällning om man har en hantverk. Vem är det som har gjort det här? Klåpare. Det är egentligen manipulation. För att det är liksom
lite så, ja.
Ja. Men det här är en produktutveckling. En annan produktutveckling som jag tänkte på häromdagen som har att göra med en slags manlighet är, jag vet inte om design, Target finns kvar, har de gått till Konkan eller?
Nej. De jag tror det finns kvar.
Ja, livsstilsproblem. Jag försökte sälja olika grejer, idéer dem genom åren sådär, och gått så.
Någonting du själv har designat?
Ja, jag skulle, det var en sån här etiketts grej när man bytte ut han mot, man klistrade in hon och hennes i olika böcker för att det var liksom så många gamla barnböcker där det var liksom, det fanns ingen anledning till att det skulle vara en manlig huvudperson liksom.
Ja.
Till och med en fågel som la ägg i någon kallad som var en han, för att det heller det blir absurt, lite så här, du vet, PK produkter så. Men en som jag saknar nu, det är någon slags uppblåsbart kors som man kan sätta som man kan ha och klä ut sig eller sätta på sig. Det finns såna här band som man har när man rätar upp hållningen, Swedish posture, som man får rak i ryggen. Men jag vill ha en som är ett kors. Det manliga marterade korset som man kan ha. Man har på sig bara lite grann ibland.
Så och att
man,
och vad menar du att det skulle signalera då?
Ja, det signalerar liksom ungefär som det fanns såna här PMS-snurror förut som man skulle ha hemma i hemmet, där kvinnan skulle liksom vrida så här, i den här delen av månaden ser jag lite kinkig, så här, man vrider istället för att kommunicera. Så kunde,
jaha, för att mannen då skulle se.
Det är att vara mer förlåtande. Liksom.
Och jag förstår inte vad det här korset, när ska...
Jag skulle nog ha haft på mig det ganska ofta, tror jag, i mitt liv.
Du ska alltså spika upp dig själv?
Ja, metafor. Ja, idag har jag korset, så att säga, så att det blir lite tydligare. Lämna mig fri.
Jag tror att orsaken att jag inte förstår den här liknelsen är för att jag är så teologiskt bevandrad. Jag är ett steg för långt här.
Det här är ett sekulariserat psykologiskt martyrkors. Liksom,
det är martyr. Det är martyrskapet. Det är relationsmartyren. Mm. Och då när du känner dig som en martyr, då ska du blåsa upp det här korset och bära på det.
Ja, istället för att gå omkring marterad så gör man det tydligt för sig själv att nu är det jag som sätter mig själv på kors här en stund. Så kan jag vara där en stund och sen kan jag ta bort det sen och bli av med det. Jag tror att det funkar bättre.
Ja, jag förstår. Jag skulle spontant säga att orsaken att jag har svårt att förstå det här är också att jag väldigt sällan känner mig som martyr. Jag vet inte riktigt, när känner du dig som martyr?
Ja, men jag tror att jag i mitt liv har jag liksom varit så att säga lätt, så att säga, blivit marterad på grund av att det liksom inte upplevt att jag inte blir hörd eller lyssnad till, tagen på allvar, respekterad eller har åsikter som är giltiga och då ändå ska anpassa mig och göra allt som någon annan dikterar för mig. Och då blir det ju, då tycker man ju väldigt synd om sig själv. Så är det ju, liksom, otroligt synd om sig själv. Och går det fel, spikar man in fel i den här hyllan som man ändå inte vill sätta upp och inte på det sättet och inte den hyllan i alla fall. Och så blir det bara, jag behöver liksom... Om jag ska gå vidare i livet, göra upp med det här med korsgrejer. Och det är ju det, bland annat det som jag har chans nu. Att vara en annan person lite grann. Eftersom jag då börja träda in i en annan relation.
Just det. Vi pausar där en sekund. Jag måste bara kommentera det där med martyrskapet, så att säga att det här är ju ett av de områden där du och jag är totalt olika varandra. För jag känner inte alls igen mig i det där. Min stora skräck är ju att jag ska ha gjort någon illa. Så att jag har snarare då ett Pontius Pilatus-komplex.
Okay, ja.
Han som dömde Jesus till döden, men så liksom så ville han inte göra det riktigt. Och så sa han, nej men folk, ni får bestämma, jag tvår mina händer. Men innerst inne fattade han väl att det var ju han som gjorde det på något sätt.
Men det...
Och det här är väl min mardröm då. Att jag ska göra någon illa, eller den jag är och det sättet jag är på ska skada folk. Att jag ska vara för självupptagen eller allt för grandios eller allt för egoistisk. Och att det då ska göra att andra lider.
Men jag tror ju att ditt skyddar är ju den här självreflexiviteten som man ska underskatta. Att det,
ja, den finns ju där. Men det blir ju då att man får en inre domare som...
Så du dömer dig själv också?
Ja, till, visst.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Jo, det är
väldigt
klart.
Hårt.
Jag tror det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tror att på botten i martyrskapet finns ju ilska på andra sidan. Och det har ju inte du så mycket av.
Nej. Eller så är den otroligt missriktad då.
Ja, det kan ju inte vara så att du saknar ilska. Den måste ju vara på något ställe.
Nej, den förfärliga sanningen är väl att den är säkert ovanligt stor.
Ja, det är inte så att den är inlåst i lilltån utbakom. Nej, utan det är snarare så att den är förgrenad som ett museel.
Visst, jag tror att det är så. Och jag tror att man har en inre psykologisk apparat som är ganska realistisk på något sätt. Den agerar på saker som ändå finns. Så att min ilska är kastrerad. Eller att jag är kastrerad. Det kanske har en... Det kanske finns någon orsak till det. Alltså det kanske finns någonting där som behöver inte vara farligt om det kommer ut, men som kanske är lite skrämmande, framförallt för mig själv.
Har det någonting att göra med den här skuggan?
Ja, har det det? Låt mig tänka på det, så går vi till din relation.
Ja, okay.
Det är verkligen ett speciellt avsnitt här, i och med att det är del två. Det är så många olika trådar som ska knyta samman.
Och nu märkte du att jag försökte backa från det här
plötsligt. Jag kände att det var... Berätta lite om det.
Jag tänker att jag är här för att intellektualisera saker och ting, tack och lov, så att då, och inte vara den blödande, utsatta, sårbara människan som har fått känslor för någon annan som man är egentligen när man har fått det. Jag tänkte då att jag skulle... Ja, hon heter Helena till att börja med. Jag försöker väl dra några... Jag ska försöka dra några visdomar istället, till att börja med så här. Så får vi se om vi kan trappa upp det där någon gång. Alltså, den stora erfarenheten är ju liksom att jag är ju gammal liksom, så att det var ju det jag kanske är med om nu emotionellt, det var ju senaste gången det hände, det var väl över kvarts sekel sen så att säga, och då var man ju ung så att säga, och då, när man är ung har jag märkt så att säga, att precis som man, då kan man ju sova på nästan vilka madrasser som helst. Man kan liksom däcka genom att suga sista droppen ur en bag-in-box som man blåser upp och har som huvudkudde sen någonstans på något golv. Men nu är man ju mycket mer prinsessa på ärten. Jag kan inte sova det, jag kan inte sova borta. Ska man i madrassen och
berätta bara helt kort, hur gammal var du när du träffade din ex-fru?
Då var jag 19.
Så väldigt ung. Och nu är du?
40. Tre fyllda.
Ja, just det.
Och det är väl ungefär som skillnad mellan att ungefär på samma sätt, så då kanske man var som ett popband lite grann sådär. Det är några få instrument som är inblandade, det är inte så många. Det är liksom driften slår på sin trumma så att säga. Elgitarren försöker styla och sen är det liksom en lead singer. Ungefär så. Och precis som Det är väl ändå tänkt så här, jag misstänkte väl tydligt att om man skulle liksom på något vis, vad skulle hända igen i vuxen ålder, så vore man vore lite mer som en Seinfeld-karaktär, att nej, det där passar inte, nej, hon skriver med bläckpennor, det kan inte vara, nej, och så vidare, äter hemt sushi, det går inte för mig, ungefär så liksom. För att man är mycket mer till synes krävande, så att säga, i någon bemärkelse. Man har blivit den här prinsessaparten även emotionellt.
Blivit, på något sätt så är det ju också mer rigid och...
Ja, precis. Absolut. Jag är mycket mer flexibel. Som ung trodde jag att jag skulle vid 30-årsåldern ha bytt kön flera gånger. Och jag vet inte vad som var, för en stor förändringsfas man kom ut. Man trodde man skulle förändras likadant, lika starkt genom hela livet. Men någonstans upphävdes det där, eller slutade när man var 25-26. Man blev där man är ungefär... Bara lite mer, som en gammal ost man liksom lagras. Men ja, alltså, nu är man ju så här emotionellt sett, så är det ju märker att det finns en massa instrument till som kompletterar det här, som inte bara är liksom tvärtom krav, utan tvärtom möjligheter. Det är som att man har en liten symfoniorkester med märkliga instrument som man aldrig har nästan använt, i form av förståelse eller kommunikation eller emotionell erfarenhet och till en annan. Liksom, det är som att man har en obå plötsligt. Och, vad är det här? Ett valthorn aldrig använt för. Man är, och det är mycket, mycket, mycket märklig. Och, alltså det är ju både tyngre och... mer kraft och också mer svårt på ett sätt, i att man vill ju att hela den här orkestern ska spela, och då krävs det utrymme och tid och plats, och det där går inte. Det går inte att hålla på och liksom göra lite grann på något sätt, utan det funkar inte. Man är liksom, och sen är det också naturligtvis häpen över att de här instrumenten finns hos mig och att man kan använda dem. Men sen är det också så naturligtvis att det är ju liksom självklart så att jag har gjort en ny erfarenhet också som jag verkligen, jag vet inte riktigt hur jag ska, jo men så här, självklart jag är frånskild och har barn som jag absolut inte vill ska det minsta känna att det är någonting som konkurrerar med min kärlek till dem, och inte minst så personlivskris och såna här saker, så att himlen är naturligtvis full av olyckskorpar över det här. Liksom. Det är prästen och det är ekonomiansvarig och det är mängd psykologiska fåglar som flyger omkring och tror att du ska bara ha bekräftelse, du ska bara vara det och det. Och du,
är det här dina egna olyckskorpar?
Ja, rimligtvis är det väl det. Liksom, att, och för att inte tala om alla korpar som korpar om att ja, men hon, Helena, eller hon, det är bara, du är bara ingenting, för hon kommer glömma. Liksom, att det är ingenting, när hon vet vem du är så kommer hon inte tröttna. Alltså, det är hundratals olika sådana varningsolyckskorpar som är ovanför en. Och det går ju inte. Det går ju inte. Jo, men det går på ett sätt. Mm. Och det har jag upptäckt att, att man får helt enkelt... Jag håller mig naivt i ett räcke som består av mina egna känslor. Jag kan inte hålla på att ta ansvar för om det borde vara på ett annat sätt. Jag borde kanske sätta mig på Visingsö och leva i celibat eller så att säga, och inte träffa någon på 10 år, bara vara lite häradsbetäckare på Tinder omkring Jönköpingstrakten, för jag ska verkligen så att säga, ta det lugnt under en antal. Alltså, det finns mängder med saker som man borde göra på vissa sätt, men nu är det så att känslorna är känslorna, punkt slut, och jag håller med dem, och jag kan inte hålla på att ifrågasätta varken dem eller någon annan.
Ja, men berätta om de känslorna. Eller så här då, hur ser er kärlek ut?
Ja, vi ses ju inte så mycket som vi vill, eftersom vi bor på en annan ort, bor på olika orter. Och jag håller på väldigt mycket med min flytt och sådana saker. Jag tror att det är ett, så att säga, ett problematiskt underskott på det viset, men för min del. Men det är ju... jag... känner mig det jag erfarenhet är ju att det här räcket gör att jag kan plötsligt tror på att jag är en jag har ju varit ganska djupt ner i någon slags konstigt träsk där jag sökte upp faktiskt. Nu märker du att jag försöker slinga från ämnet, men jag kanske kommer till det. Men jag sökte upp min gamla gymnasiekärlek för att ställa henne en fråga i samband med det här. Och inte sett på många år eller liksom, men jag frågade henne: du som vet vem jag är, anser du att jag är en normal person som är kapabel att älska någon?
Mm.
Och hon bara tyckte det var en befängd fråga. Dum i huvudet, eller vad fan har du varit någonstans? Mm. Ursäkta mig, var har du hållit hus? Liksom, vad sysslar du med? Vad har hänt med dig? Så att säga. Och det är väl ett vittnesmål, och nu tycker jag väl själv sådär, att den frågan var otroligt befängd. Vilken människa var det som ställde den egentligen? Trodde jag verkligen det?
Mm.
Var det verkligen, är det verkligen så jag har gått omkring och trott?
Att, någonting i ditt liv har väl gjort så att du fått att den frågan har växt inom dig?
Ja, det jag känner så att säga nu är att jag, det är ganska obeskrivbart så att säga, känslorna, men jag är ju otroligt känslig, jag har en känsla av att bli väldigt, att jag är en otroligt lättläst person i Helenas närhet. Till exempel, det är ett exempel. Verkligen. Och jag har gått omkring med föreställningen i mitt liv att jag är en oerhört komplicerad, svårartad människa som är sjuk på olika sätt och vis. Och liksom. Men det visar sig att jag är, det liksom, jag har flera så att säga, järva hypoteser ute på bordet här. Det en är ju att jag är en normal person, så att säga. Och det verkar som att jag är det. Och det, så jag blir förstådd innan jag knappt förstår mig själv.
Mm.
Och det är någonting som jag får så att säga, som är mycket, mycket märkligt. Sen är det naturligtvis så att jag kan inte riktigt redogöra själv för mer än att det är liksom en fantastisk. Det, jag begriper inte vad det är. Eller jo, jag fattar ju vad det är. Så att säga. Det är kärlek. Men det är en stor erfarenhet verkligen. Och det är en, jag ska säga, det är världens godaste, mest godhjärtade människa helt enkelt. Och det blir ju så här fåniga adjektiv man sitter och beskriver människor. Men det är ju en häpnadsväckande erfarenhet av men liksom kommit formidabel att vara nära, en formidabel människa liksom, på alla sätt. Men
du känner dig helt enkelt älskad.
Ja, faktiskt. Jag gör faktiskt det. Det har varit lite rörande här, men ja. Och i en bemärkelse att det är någonting som jag själv gör också. Så att, men det är ju också så att det är som en någon slags stängel som gror upp ur någonting i liksom en mörk, ett mörker på något sätt. Så att, och det är också väldigt tillfreds med, för att det är någonting eget, det är någonting annat, väldigt tydligt annat än i övrigt, i mitt liv i övrigt så att säga. Det är någonting som jag, inte ens jag som är så begiven för att patologisera mig själv, klarar av att patologisera det här faktiskt. Det går inte. Det är ett solklart fall av så att säga, av kärlek, det är det. Sen det här räcket gör ju att jag kan inte, om jag tittar upp mot korparna, jag ska inte göra det liksom. Jag håller mig till räcket, tittar ner i backen och så följer jag det räcket. För tittar jag upp så blir ju mängder med såna, jaha, nu ska jag såra ytterligare personer och bla 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 och med tredje och såna saker, men nej, utan nu tar vi det lugnt liksom.
Men ibland kanske man behöver en annan person för att jaga de där korparna på flykten. Det kanske inte går att göra själv. Alltså, nej, man kanske måste bli räddad av någon. Och i det att bli räddad kan man säkert rädda någon tillbaka. Men...
Ja, jag tänker nu på Helena von Zweigbergk som skriver i sin senaste bok. Där hon gör upp med det hon kallar för dronten inom sig. En så här försvarslös människa som blir lätt martyriserad med åren. Jag tror att hon skriver att den genuina känslan av skam över sig själv, den kan bara älskas bort.
Mm.
Och för att göra det måste man ju vara fler än sig själv.
Ja, men jag tror det. Och det där, jag tror alltså i många samtida beskrivningar av kärlek och parrelationer så säger man att man inte ska vara beroende av den andra. Att det liksom kväver relationen, det gör den för stängd. Att du måste liksom stå ut med dig själv. Men jag börjar mer och mer tänka att det inte är så. Att man måste säga att nej, men jag är beroende av dig. Om du lämnar mig, då dör jag.
Ja.
Alltså det...
Precis, är det... Ja, jag kan säga... Jag förstår den här erfarenheten jag gör. Jag har gjort att jag förstår stalkers bättre. För stalkern, nu tror jag... Förvisso tror jag att det finns en manlig överrepresentation av stalkers, men den är inte lika kraftfull som till exempel bland mördare och sådana saker. Men, utan det finns gott om exempel på kvinnliga stalkers också, tror jag. Men stalken är ju inte... Den bryr sig ju inte om vad den andra tycker, eller vad någon annan tycker.
Nej.
Utan den är övertygad om att min kärlek... Det är min kärlek, punkt slut. Jag kan inte göra någonting annat än att känna den, så att säga.
Mm.
Och den till och med infaller det här psykotiska delen, att man tror att ens kärlek ska kunna räcka på avstånd och omvända någon annan, eller man säger. Men det är en helt total brist på ifrågasättande av de egna känslorna, kan man ro liksom. Och det finns ju en slags förebildlighet i det, tror jag, i relationer. Man kan inte, om du säger att man ska kunna liksom bli beroende av, ja, och en förutsättning för det är ju att man att det inte blir någon slags villkor, att man vet att det är så här man känner, och man kan inte göra så mycket mer åt det, utan mer att tillåta sig att göra det, och då blir det, tror jag, ett beroende, så att säga. Ett ömsesidigt, en ömsesidighet.
Sen så tror ju jag med relationer överlag att det finns en mystisk aspekt i det. Och det är att vissa personer, ska jag uttrycka det här, hör man samman med på ett mycket märkligt sätt. Och det brukar... min erfarenhet är att de som jag varit tillsammans med eller varit förälskad i, då har det varit som att det är som att man redan känner varandra.
Mm.
Alltså, och det gör ju att alla relationsråd och alla tips är egentligen, och alla tankar och all intellektualisering är överflödig.
Mm.
För man har redan kommit så långt.
Det är du och jag mot världen, ja, precis.
Ja, eller så där. Vi har alltid känt varandra på något sätt.
Mm.
Alltså det är erfarenheten. Eller rättare sagt så här, ja, men det är ju du.
Just det.
Var har du varit i alla år? Det är ju du.
Ja.
Och det där, jag som är en sån där mystiker, jag försöker ju ta det där på allvar. Jag tror att det hänger ihop med någonting som också är reellt.
På vilket sätt då?
Ja, att man helt enkelt känner varandra sen innan.
Mm.
På något väldigt, väldigt konstigt sätt. Vad det är, det behöver inte ens gå in i, för det vet jag inte. Men erfarenheten är så stark och samhörigheten kommer så direkt. Så att det måste ha någonting... att göra med någonting som inte tillhör det vardagliga.
Mm.
Jag tror att det är så.
Jag tänker att ska bli cynisk nu? Nej, det ska jag inte alls bli. Men jag kan spjälka det där i en... kanske spjälka det där i en grej. Det finns ju en poet som jag under en lång period förstod vad hon skulle skriva i princip. Som heter Åsberg. Det var en period där liksom, det var som att vi hade exakt samma associationsbanor i huvudet.
Mm.
Väldigt mycket. Det var en form av samhörighet, fast en annan form av samhörighet, ja. Men ändå en form av så att säga, emotionell, psykologisk form av förståelse på något vis. Det var så jag märkte att, liksom, att poesin är speciell. Att, okay, för jag hade läst massa poesi som jag inte förstod. Och sen var det plötsligt en diktsamling som bara jag förstod, men inte mina vänner. Så vad är det här? Det är det är klart att ordet slända kommer efter ordet cellulosa. Fattar ni inte det? Är ni dumma i huvudet eller? Ungefär så. Och den förklaring jag har hittat, det är liksom att typ järnvindlingarna är likartade på viss sätt. Det finns vissa kurvor exakt som jag gillar, som du vet, extremt konkreta förklaringar. Så ja, det betyder inte att jag vill avförtrolla det, men jag kan tänka mig till exempel att jag upplever det du beskriver, men jag tror inte till exempel att jag tror inte att hade jag Helena och jag mötts för 15 år sedan, så hade det nog inte varit samma känsla.
Nej, men på, så kan det vara. Så kan det vara. Alltså det, där finns en annan djup mystik att man träffar varandra när man är redo för det. Det enda vi säger med det här, för att det inte ska bli så flummigt, är att hörde också ett radioprogram idag, Kropp och själ i P1, som handlade om kärlek, och det var olika experter som var där och skulle uttala sig, och de var jättetrevliga och sa bra saker, men jag tror liksom egentligen inte att något av det där gäller, för att när man träffar rätt så är det lätt, alltså, och är det inte lätt så är det inte rätt.
Nej,
så är min erfarenhet. De jag blivit tillsammans med, det är lätt.
Ja, det och är det... Jag kan nog vittna om det, i och med att det här mötet som jag har gjort nu, det kommer ju i en tid där det inte ska absolut inte träffas någon ny, så att säga, på ett sätt, eller någon annan. Det finns lager på lager med kris inom mig och olika saker. Mm. Men i och med att det då kanske är rätt, eller helt enkelt är det, så är det lätt, det som är. Det är den här stängen som jag pratade om, som sträcker sig upp ur här. Den har en suveränitet i sig, och den är inte ifrågasättbar på något vis. Det är det som är märkligt, så att säga.
Ja.
Men det här är ju jättebekymmersamt för alla andra utom för oss då egentligen.
Ja, det är klart.
För att det var någon som sa i vintras, eller vad det var, till mig, att sätter man sig i parterapi med någon, då anser jag redan att det egentligen är för sent. Det är en annan aspekt av det du pratar om. Det kanske egentligen att då finns det fortfarande en vilja att man ska fortsätta, men egentligen så är det inte riktigt det som ska finnas där, är inte där på samma sätt.
Visst. Det kan vi ta ett annat program som handlar om varför relationer tar slut.
Mm.
För det tror jag att de kan göra, trots att det är rätt i början. Men det kan hända saker längs med vägen. Men i den relation jag är nu, så måste jag ändå säga att, alltså, vi träffades och jag skilde mig, och sen en kort tid därefter, bara några månader, 2 månader kanske, 1,5, alltså jag minns inte riktigt, väldigt kort därefter så blev då Greta gravid, och nu har vi ett barn. Det borde ju vara så med den korta tid vi har känt varandra att det här är nästan omöjligt då rå hem. Och det finns en åldersskillnad mellan oss också. Men det är inte så, för att jag upplever att vi är så, vi känner redan varandra så pass djupt att de typer av konflikter som många andra fastnar i, de dyker inte upp för att vi förstår varandra.
Mm.
Och det där är för mig en djupt mystisk upplevelse. Det där är ingenting som
har med järnvindlingarna att göra.
Nej, det har inte det. Eller det har inte något att man är bra på relationer. Man kan väl vara lite bra på relationer också. Men det där är en... Det är något mycket, mycket förundligt. Och som... Ja, men det... Jag hade förstås en rädsla när jag träffade någon som är så pass många år yngre att det skulle finnas en skillnad mellan oss i mognad, om man säger så.
Mm.
Aldrig. Jag har aldrig inte upplevt för en sekund.
Mm.
Och det är en del av det här magiska. Hur kan det vara så? Ja, nu är det så. Och det är för att vi då... vi kände redan varandra.
Mm.
Alltså förstår du som ett poetiskt uttryck för något mystiskt. Men det... Hade livet varit mer då krasst och rationellt så hade vi behövt öva och vi hade behövt ha visst antal bråk så vi liksom såg varandras sidor och efter det så skulle vi kunna börja förstå varandra. Men så var det inte. Det var... Men det var första gången vi träffades så var det var ju ett större socialt sammanhang. Då var det som att vi pratade på en annan nivå. De andra stod där runt omkring. Vad pratar ni om? Ja, men, och så att vi kunde
ni hade
liksom
flera konversationer igång samtidigt.
Ja, precis. Ja, Och vi hade samma språk och en sån direkt kommunikation som skar igenom allt det andra och vardagliga och det.
Men finns det inte ändå, jag tror jag var inne på det, att det jag ändå försöker få ihop mig själv till, det är ju att vara varsam på uppenbara saker som jag så att säga, tror att jag har haft som mönster i tidigare relationer och inte vill upprepa igen.
Ja,
Det är ju ändå en så att säga, praktisk form. Sen tror jag inte, man kan nog inte göra det så utan att det ingår i den kommunikation man har på något vis. Man kan liksom inte på sig själv, utan man måste nog se de här sidorna bägge två.
Men, nej, men så är det ju. Nu är vi kanske inne på den här skuggan då, Jungs skugga. Att det som du inte vågar möta, det kommer du projicera på andra.
Mm.
Och det här är, det finns ju andra terapiformer också. Alltså det finns ju psykoanalysen också. Där handlar det ju om att analytiken ska vara så pass neutral i rummet. Så att efter ett tag så kommer du då börja projicera saker på den här personen. Men i och med att den är helt neutral så ska man då kunna utesluta att det handlar om den personen. Utan det är att en skugga träder fram i rummet.
Mm.
Men kan då inte fästa i någonting. Och då kan den förstås. Men det här tror jag är grunden till nästan alla människors relationsproblem. Att det är inte egentligen den andra personen som är det stora problemet, utan skuggan inom en själv som man förlägger hos den andra. Så säg, bara gör ett enkelt exempel då. Säg att du innerst inne tror att ingen kan älska dig. Då kommer du i dina relationer gång på gång anklaga den andra för att inte älska dig. Du kommer säga liksom, varför älskar du mig inte och varför ger du mig inte mer? Och till exempel.
Jag får rysningar när du säger detta. Jag konsulterade liksom vissa former av så här, ja, olika, ja, läste väl på när man säger så. Och det, när det handlar om den dylika då, om du säger att det är skugga och jag kanske kallar det för det skulle kunna vara ett typiskt mönster då helt enkelt man har så att säga. Så liksom försökte jag kolla så att säga, hur bryter man, om man nu skulle identifiera mönstret, hur bryter man mönstret? Men nästan i princip alla såna här relationsrådgivare som jag då, du menar att man kanske inte ska lyssna på, men de liksom utgår ifrån hela tiden att en person ska bli hjälpt med det här på något vis, eller hjälpa sig själv med det här. Hjälpen gäller bara nästa relation.
Aha.
i princip omöjligt att ändra inom, så att säga. Utan man utgår från, det är svår uppgift nog att, så att säga, om du då upplever att du inte kan bli älskad innerst inne, det är svårt nog för en sån uppgift att i nästa relation försöka gå in med andra ingångsvärden, som Stefan Löfven säger, eller förhandlingsvärden. Men att i relationen som har varit länge och då dragit då, det blir som hjul som drar åt sig mer och mer gyttja, så att säga, komma upp ur spåren och in i nya andra spår utan att det verkar vara nästan som att dö fött, skulle jag vilja säga. Men det där är ju, för hur ska man göra? Hur ska man göra då om man lever med någon som tror att den innerst inne inte kan bli älskad?
Det svåra i en relation är ju att om någon projicerar någonting på dig, så finns det en risk att du tror på det.
Ja.
Så du då går med på, du tar dig an skuggan som projiceras på dig och gör den till din. Och till slut tror du att du är den här skuggan. Och det är det ju inte. Och det är svårt att göra sig fri ifrån, tror jag.
Ja, jag vet inte riktigt. Jag försöker läsa din blick som om du är medveten om vilken effekt de här orden har just nu på mig. Men,
jo, men jag är, jag är ju lite jungiansk terapeut, så att jag vill inte gå in i ditt gamla förhållande för mycket, men jag kan säga så här.
Men vad har du för skugga då?
Jag säger bara, de som har lyssnat på dig här i podden, vad du har sagt, kan ju själv dra sina slutsatser.
Mm. Men som sagt,
vad har jag för skugga? Ja, alltså den här, den är inte så kul, alltså. Men jag kan ju berätta om den, för att den, det är ju ingen hemlighet, den är ju också antydd här fram och tillbaka. Alltså jag är ju jätterädd då. Det här hänger ihop med det vi sa nyss faktiskt. Och det här har jag inte full kontroll över, för att om jag hade haft det hade det inte varit min skugga. Men jag gissar rent intellektuellt att det är på det här sättet. I och med att jag är rädd att alla ska vara arga på mig, vad betyder det egentligen? Det betyder att det är jag som är arg.
Mm-hmm.
Förstår du?
Mm.
Alltså det vanliga är ju att projicera tvärtom. Att man är arg på alla andra.
Just det, ja.
Och lever ut det. Men i mitt fall så tänker jag att, i och med att jag är så otroligt rädd för det och nästan kan säga sådär, varför är du så arg på mig? Så det måste, det kanske inte alltid är 100% sant, men jag tror det finns en sån aspekt i mig att det här, jag kan inte uttrycka ilskan, och jag kan därför inte freda mig då.
Hur blir det då? Och
ja, alltså av någon anledning så är ju den här ilskan blockerad. Det är för mig fortfarande ett mysterium. Men istället för att då uttrycka den då det kanske hade behövts, så jag tänker att alla är arga på mig och allt är mitt fel. Alltså det...
Men det låter ju spontant som om man ska leva med dig, så är det är det bättre kanske? En bättre skugga?
Det kan man tro.
Eller?
Det kan man tro. Men sen så, om det här inte regleras, så leder det nog till depression i mitt fall.
Okay.
Och då går det inte att leva med mig.
Nej, just det.
Eller går det, men det blir verkligen inte roligt. Alltså, så att det är därför att leva med mig är ju inte att det är stora stora bråk och tallrikar flyger i luften, inte, men däremot att jag går omkring och är ångestriden och tror att jag har gjort något fel eller hemskt.
Men det är någonting som du har gjort då, helt enkelt.
Det märkliga är,
det är ingen gnid som du är.
Nej, men det märkliga är att ibland så har jag gjort någonting lite halvdumt. Och då när jag får kritik för det, då tycker inte jag att det är så svårt att säga nej, men det var väl inte så farligt. Alltså, då är jag nästan lite... Alltså, det jag är rädd för är saker som inte är sanna. Alltså det, det är verkligen skuggvarelser som plågar mig.
Men det här med att inte är sanna, det tror jag nog många kan vittna om. Att man kan, kritik kan man ta om man upplever att den är befogad. Men, men att den inte är sann, då blir man ju... reagerar man liksom, helt enkelt, för mitt fall med ilska. Jag går omkring och så att säga, jag vet inte, min skugga skulle då handla om att jag tycker att jag gör rätt fast jag är fel. Det är fel på mig. Jag är en onormal och dålig sjuk person, men jag gör försöker göra rätt hela tiden, och då blir det en känsla av orättvisa som uppstår. Så,
är det det som är det här vad korset?
Jaha, det är korset. Vad skulle jag instinktivt vara? Hur projicerar jag det då? Så, vad har jag för projektioner? Hur är det att leva med mig då i så fall?
Ja,
så,
just det. Ja, men det... Ja, hur är du... Det här är ju väldigt svårt att reda ut, för det i och med att du kommer från en så lång gammal relation, så det du säger nu kan vara någon annans skugga som talar fortfarande.
Okej.
Okay. Eller hur?
Ja, det kan ju kanske vara, kommer jag på. Ja.
Det skulle kunna vara det. Mm. Alltså det...
Ja, det är sant. Jag får lämna det med min skugga där henne och så vidare. men
Det är svårt... Jag kom på att jag sökte faktiskt också upp min gamla gymnasiekärlek för ett tag sedan.
Vem var det?
Vi var ihop i flera år. Och jag tyckte Klara. Jag tyckte vi hade det väldigt bra. Så gjorde hon slut. Ja, varför gjorde hon det?
Gjorde hon det? Gjorde hon rätt i det? Eller
jag tror hon tyckte så där att vi blev ihop på gymnasiet, och så tyckte hon, nej, men man kan inte vara ihop hela livet om man är ihop på gymnasiet, och det går ju inte, och jag vill ut i världen. Och jag tror hon kände sig instängd i det här, och att hon tyckte att det här... Och jag hade någon väldigt tydlig plan ett tydligt plan om hur vårt liv skulle vara då, att det var det här, och nu ska vi gifta oss och sen bli familj, och hon tyckte att det var för tidigt, helt enkelt. Det tror jag. Men jag sökte upp henne. Vi träffas kanske någon en gång per år till lunch. Och då hade jag det här, jag som är så ofta rädd att jag då är så självupptagen och bara bryr mig om mitt eget och så, och egoistisk, och då frågade jag henne hur jag var i vår relation, och då sa hon att nej, är du galen? Du brydde dig verkligen om mig, och du brydde dig om mina problem. Ja, sa hon då, jag var rädd att jag tog så mycket plats med allt mitt, och du fick bära så mycket, och du var ju så tålmodig och nej, är det sant? Jag blev ju jätteglad av att höra det här. Nej, men är det sant? Vad var jag så? Ja, du var så. Men ja, så det...
Jag kanske, om jag ska tillämpa din skugg skuggtanke på då på det här, det kanske gäller även då när man, det man frågar om.
Ja.
Om jag till exempel då frågade min gymnasiekärlek, är jag kapabel att älska någon, så frågar jag egentligen, är jag kapabel att bli älskad? Är jag värd att älskas?
Ja, så kan det nog vara. Men det skulle jag säga frågar alla människor sig.
Mm.
Det är det som är... Alla har den. Alltså den, jag tror alla har den sårbarheten innerst inne i sig. Är jag värd att älskas?
Men hur mycket...
Det tror jag verkligen är någonting som är gemensamt för exakt alla människor.
Men hur mycket har... För mig har det som ett ord som seglat upp i samband med allt det här. Just som jag... Du inte använder det av så mycket. Men jag tror att jag använder det väldigt mycket. Det är ordet förstådd och förstå. För mig är det här väldigt förknippat med känslan av att vara förstådd.
Ja.
Och den är ju ganska konkret egentligen. Förstår vad jag menar, förstår vilken lyktstolpe jag tittar på, förstår att jag är kissnödig nu, eller förstår att du förstår vad jag menar. Det finns en mängd sätt att registrera och läsa av en människa och göra en tolkning av en människa som kan vara sanna eller som kan vara riktig eller inte riktig i förhållande till vad den människan känner. Men du har inte det har inte varit någon.
Nej,
något så att säga verb som varit inblandat i
nej,
dina relationer.
Nej, jag har inte den. Nej.
Du har känt dig förstådd?
Nej, nej. Men det tror jag aldrig kommer ske. Alltså jag har ett så speciellt konstigt inre. Det är det här Saturnus, det 12:e huset som vi pratade om i somras. Det är helt udda alltså. Och det är så konstigt så att det kommer nog ingen förstå. Men däremot så har det varit viktigt för mig att träffa någon som säger ja, men det är okej att det är så.
Mm.
Det.
Men då kan det för bli en bit som känner, känner du dig ensam där i dolda huset eller är du bara ensam i en dolda?
Jag känner där
känner är det ön som du pratat om tidigare.
Nej men där jag känner mig ensam där, men det är en ensamhet som jag långsamt håller på att förlika mig med. Men också har en positiv sida som jag inser att den är den positiva sidan av den sidan är en enorm lekfullhet. Nu har jag bara haft barn i 5 veckor, men jag känner redan att det går lätt att leka.
Ja,
att det där strömmar fram och det strömmar fram. Den leken med alla olika roller och sånger och små, redan finns alla lite nallar och sånt. Det strömmar från den här udda, ensamma platsen inom mig. Och det som kommer fram där är rätt kul faktiskt. Och kan nog besjäla min lilla familj.
Mm.
Men det här är liksom det här, jag förväntar mig inte att träffa någon annan som har det här. Och om någon annan, det finns ju andra som har det förstås, och då kan man nog bara vinka till varandra på håll och säga kul att du också har det. Men det är att man inte riktigt är i den här världen helt enkelt. Alltså det.
Men jag tänker lite grann att din uppfattning om att du skulle vara så att säga, du återkommer ibland till att du är rädd för att framstå som grandios, eller du har sagt till dig själv.
Ja.
Jag tänker nog att det är snarare en större fara för en sån som jag då att bli det, eftersom jag upplever att jag på inte har något sånt där.
Ja, utan, det tror jag.
Precis, utan då finns ju en vilja hos mig att man ska kunna komma in och förstå mig. Hur svårt ska det vara? Så att säga.
Ja.
Jag vill ha vad nu vill eller krävs. Hur svårt? Jag är inte så komplicerad. Och då gör jag att jag blir besviken över att inte bli förstådd, så att säga. Om jag förstår mig i någon bemärkelse. Så att det ska väl inte vara så. Jag är inte så mystisk, så att säga. Men det finns en slags egocentrism i det. Förstår du? Och du som har ditt mystiska rum längst inne, du står ju ändå, när du står ute i världen så ställer du på dörrtröskeln och tittar i de andras värld.
Ja.
För du tänker att hit in är det ändå ingen som lyckas komma ändå, så det spelar ingen roll.
Mm.
Då är du lite grann, kanske inte på bortaplan, men ja, någonstans utanför ditt eget hus. Medan jag då står där i mitt eget hus och undrar varför ingen förstår mig. Mm. Det blir lite, ja. Men annars så tycker jag inte, genuint inte att jag är så komplicerad. Eller komplicerad, men ja. Jag tycker jag är normal. Men, ja. Det kanske är den där skuggan då. Jag tycker att det passerar egentligen.
Så där med skuggan.
Jag kanske har förvrängt din skugga redan.
Det är ett ganska svårt verktyg. Alltså. Men
jag behärskar nog inte riktigt den.
Men bara sista inlägget där. Fråga Donald Trump. Och fråga honom, är du en självupptagen person? Då skulle han säga, nej, hur kan du säga det? Jag gör ju bara stora saker på grund av det här och det här, och det är de som är ute efter mig. Alltså det finns ju en mängd olika...
Just det. Eller kanske som man, nu jag missförstår det kanske hela tiden, men snåla människor utmärks ju inte av att de uppfattar att de är snåla, utan att de har väldigt lite pengar.
Ja, det är alltid så. Det är alltid det. Så.
Så jag skulle gärna ha gett 10 kronor, men jag har det blöder pengar.
Det är därför man ska alltid vara skeptisk mot sådana som predikar godhet och...
Mm.
Och liknande. Alltså det, för det kan lätt vara tvärtom.
Ja,
men har vi betat av alla del två här?
Östermalmskärringen.
Den har vi kvar, ja. Nej, men där skulle jag kort säga att...
Det handlade ju om jag menar att man skulle resa en bronsstaty föreställande Östermalmskärringen, eftersom hon är van vid att klaga på samhällsinrättningar. Och då det blir bättre. Hon har ett starkt samhällskontrakt. Hon vill att det ska funka. Och tolererar inte att... Liksom det gäller inte bara hennes egna pensionsspar, utan det gäller också sånt som tillgår hos alla, uteduschar och offentliga toaletter och städat på gatorna och såna saker.
Ja. Jag testade ju det här, och nu råkar jag bo på Östermalm tillfälligt, så att jag tänkte att jag var då en Östermalms bo som hade rätt att kräva vissa saker. Det var nämligen så att hissen i vårt hus gick sönder. Och vi bor då på femte våningen, så det är ju högt upp, och då så har vi barn och en stor barnvagn. Och det här, det är klart man kan bära den här barnvagnen fem trappor ner, men det är fruktansvärt jobbigt att bära upp, ännu jobbigare. Och det här hände på kvällen, och jag var ner i tvättstugan, och så ringde jag det här journumret och sa med snäll röst att... ja, nu hissen har fastnat här, och det vore jättebra om ni skickade hit någon. Och, ja, det är väl ingen brådska, det är ingen inne i hissen, så att, men bara det blir gjort inför imorgon då. Ja, sa de, men vi fixar det. Och sen på morgonen vid 8-9 så gick jag ut och kollade. Nej, hissen var fortfarande trasig, ingenting hade hänt. Och då ringde jag igen och sa, nej men hallå, är hissen, Det verkar inte ha hänt någonting. Alltså, nu måste ni ju skicka hit någon, för att det är många som behöver den här hissen för att ta sig ut. Och så gick det 2-3 timmar till, så det var lunch då dagen efter, och fortfarande inte hänt någonting. Och då tänkte jag så här, ja men herregud, jag måste göra något. Och då så skällde jag ut den här stackars. Jag höjde liksom rösten. Jag sa, det här är inte acceptabelt, eller någonting sånt. Eller jag sa så här, jag liksom inte ens, när jag kom fram så sa jag bara, vad är det som pågår? Jag höjde rösten liksom, inte det var ingen stor utmaning.
Du var inte arg eller?
Ja, men jag var nog lite, jag skulle kunna låta lite arg. Och då började hända saker.
Ja, du ser.
Då dröjde 5 minuter, så ringde de tillbaka. Först ringer man då ett journumret till fastighetsägaren, men sen så ringde de från liksom hissföretaget på. Ja, hallå, vi fick ditt nummer här, och nu är det så att reparatörerna var hos er redan på morgonen, men de lyckas inte lösa det. Förlåt att vi inte har kommunicerat det här, men det är på gång och snart i hissen. Och då blev jag liksom jättesnäll, då skämdes jag ju förstås sådär, nej men ja, men det är ingen fara, och det finns ju trappor. Och men innerst inne kände jag, wow, det fungerar. Alltså det ringde 2 gånger. Första gången jättesnäll, och sen lite mer stressad, men lite mer så här, hur ska jag klara mig? Men tredje gången bara, det här går inte. Och då börjar hända saker. Är det så här enkelt? Är det så här världen fungerar?
Det är ju tyvärr så hemskt att det är ju lite grann så, tror jag.
Är det så?
Så vill man inte att det ska vara. Men det värsta är ju att det är ju kanske... Det här var en bra träning för dig. Svårigheten blir ju sen när det blir andra människor som förstår du, som förskolepersonal, skol, lärare, alltså den typen av... Det är också är viktigt.
Ja.
Hissen kan vi trots allt klara oss i värsta fall, men vi kan inte tillåta en dålig förskola.
Nej, men där tänker jag att det är svårt, för där kan det bli en diskussion. Här hade jag ju all rätt på min sida. Jag bor i ett hus, det är ett hyreshus, det står ett journummer vid hissen, stannar hissen, ring det här numret. De har ju hissgubbar som kan rycka ut på en halvtimme ifall de sitter fast i hissen. Har det gått 14 timmar och ingenting har hänt, då kan man ju faktiskt, man har ju rätt att kräva att hissen ska funka.
Just det.
Så att här var det liksom inte, men jag gissar att när det blir mer relationellt så måste man ha ett annat självförtroende att kunna stå på sig.
Ja, målet är, nu verkligen talar jag inte ur egen sak, men alltså målet är att man ska bli en sån här människa som säger utbrister inför andra inför problem. Nej, det är bäst att jag ringer så blir det här gjort.
Det
har nog både du och jag en bit kvar.
Ja,
den där spontana, givna föreställningen om att om inte jag tar tag i det här nu, eller nu är de andra kropparna har nedsatt sig här nu, så nu får jag ta och ringa ett samtal här.
Ja, men alltså, jag har tänkt...
Eller bara uttrycka sitt behov, tror jag. Ja. Det är väldigt behovscentrerat. Det är som man sitter, som jag kan tänka mig, man säger liksom, typ taxichauffören, raska på, säger man bara. Man lindrar inte in det, utan nu får jag raska på fast det är trafikstockningen. Det skiter jag i hur du gör, raska på bara.
Men det här är ju, det här kanske är, okej, nu gör jag en cliffhanger, inte cliffhanger, jag bollar vidare här till nästa avsnitt, för jag tror att det ska handla om det. Jag har ibland tänkt sådär att här sitter jag på mitt kontor och är ensam och gör mina program och det är trevligt, men borde inte jag göra något större här i livet? Borde inte jag bli chef någonstans? Eller liksom starta ett större företag? Och då har jag tänkt sådär att jag skulle tycka det var väldigt kul. Alltså, visionerna tror jag har, drivet tror jag har, energin, kompetensen. Det är bara ett problem. Jag skulle inte klara av konflikterna. Och det skulle göra mig till världens sämsta chef. Mm.
Direktören för det hela.
Det skulle vara så. Eller har du sett den här nya tv-serien Kärlek och anarki?
Nej,
men den kan, du kanske ska se den till nästa vecka. Den är ganska kul. Björn Kjellman spelar en chef där som är otroligt svag. Han tar inga konflikter överhuvudtaget. Och det leder ju till massa elände förstås. Men jag tänker så här. Om jag någon gång skulle kunna finna då Östermalmskärringen i mig, så skulle jag kunna bli chef. För det vore lite kul.
Hon är the missing piece.
Hon är det. För att jag vet ju också de chefer som jag har haft, som har varit bra. De har ju en otrolig auktoritet i med små medel.
Mm.
Det vår kära chef på Expressen, Karin Olsson, är ju fenomenal på det där. Att hon kan skicka ett kort mejl med en rad. Och så förstår man att så här, det här ska göras inom en kvart. Och då gör jag det. Det skulle jag vilja lära mig. Alltså det är ju det bästa sättet. För att bara total, rak tydlighet.
Jag har ju bara haft bra chefer genom åren, så att men jag har hört väldigt mycket om att det är ju finns jättemycket dåliga chefer där ute.
Det finns det.
Men vi får chefskap får vi prata om det nästa gång, kanske din då blivande karriär som egen företagare med.
Ja, vi håller på att kolla på den här gamla serien West Wing hemma, och där är det ju en väldigt trevlig president Bartlett, och då tänker jag när jag tittar på det där, hade varit rätt kul att vara USA:s president ändå. Men man måste ju kunna ta en och annan konflikt då. Så att,
det hade inte varit kul. Med Iran eller något.
Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Vi sätter punkt här då.
Vi gör det. Tack för att ni lyssnade.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.